Podplay.
Hej och varmt välkommen till det här fjärde och avslutande avsnittet av Inaktuellts Monstermåndag special med mig, Hasse Brontén. Idag vänder jag blickarna mot Umeå och där hittar vi Cindy Stenberg som jag träffat vid ett antal tillfällen, bland annat på en filmfestival där hon blev prisbelönad för en av hennes filmer. Den kommer jag höra lite mer om alldeles strax, givetvis. Ja, hur gör man när man vill skapa ett monster till sin film? Cindy berättar hur hon och hennes team gjorde i samband med hennes film Down Below. Ja, vi får ju givetvis hennes topp tre monsterrullar. Och vilken skräckfilm är det som kan skrämma en skräckfilmsregissör allra mest? Det får du strax reda på också. Ja, då säger jag varmt välkommen till ännu ett litet specialavsnitt får man säga av Inaktuellt som är liksom en förgrening av min monstermåndag där jag pratar med upcoming svenska regissörer. Och idag säger jag varmt välkommen till Cindy Stenberg.
Ja, men tack så jättemycket. Jag är jävligt redo att få snacka lite skräck i alla fall.
Ja, men underbart, underbart. Det är så att du och jag, Cindy, vi träffades ju för, ja det är väl 2 år sedan i alla fall snart då, på en filmfestival i Stockholm som heter The North Film Festival. Där du inte bara deltog men också faktiskt vann.
Mm, ja, det gjorde jag.
Ett pris, men du hade 2 filmer med.
Ja, 2 filmer men jag vann för bästa animering.
Ja, den ska vi prata om. En riktigt bra animerad liten kortfilm. Men jag är lite nyfiken såklart. Vi har träffats ytterligare. Jag var uppe i Umeå någon gång och fick faktiskt förmånen att bli hembjuden till dig. Så jag har ju faktiskt varit hemma och kikat på lite skräck hemma hos dig. Mm. Men du bor i Umeå, men du är inte från Umeå från början, eller hur?
Nej, precis. Jag kommer från Kiruna, så hela vägen högst upp typ i Sverige. Vart det inte finns typ någonting, pretty much.
Var kommer intresset för film och kanske framförallt skräckfilm i ditt fall? Var kommer det intresset ifrån för dig?
Ja, alltså det jag tycker att det är så himla svårt att exakt hitta vart det börjar. Men det där typiska med ja, men, när man är liten och man tjuvkollar liksom bakom soffan när föräldrarna säger gå och lägg dig, du får inte se det här, men så hänger jag kvar ändå och bara liksom tjuvtittar. Och typ i, ja men, när man lekte som barn så brukade man ju ta an en viss roll, typ ja men, Simba eller whatever från Lejonkungen. Mm. Men jag ville alltid vara the bad guys, för jag tyckte de var mycket roligare och de är typ coolare och det finns lite mer djup av det hela.
Så du var alltid,
det började där.
Vad heter han, the bad guy? Det är inte Scar, va? Nej, det är en annan film.
Ja, det är Scar i Lejonkungen.
Ja, det är Scar. Ja, det ser.
Ibland så var jag hyenorna också, för de var ju också ganska cool.
Ja. Men sen är det ju ändå ett steg liksom från att bli intresserad, tjuvtitta, kolla, märka vad man gillar och sådär. Att gå från att titta och kanske få en känsla av att det här skulle jag vilja jobba med eller skapa. När kommer den känslan hos dig då när du får de tankarna?
Mm, ja, alltså jag har ju drömt om att få göra film sedan man var liten. Alltså typ, nu snackar vi kanske Jurassic Park. Det var ju som en sån här eye-opener av dess like. Men jag har nog inte riktigt tänkt att jag kan göra det ever. Alltså jag har som inte gett mig ens en chans att försöka ungefär.
Nej.
Så att det jag har gjort under den här tiden, det är olika saker som har oundvikligen hjälp till att idag kunna regissera. Men, ja, men jag började med att skriva poesi när jag var typ 5 år och sen blev det korta historier och sen blev det filmmanus när jag var 16 kanske.
Oj, okej. Mm.
Och ja, jag försökte ju lite grann på min dröm att få igång filmmanuset och se om jag kunde sälja det, men det kom ingenstans. Så då la jag den drömmen på hyllan. Och sen så började jag fota på hobbynivåer, så jag har ju fått träna ögat med objektiv, hur vill jag komponera mina bilder och såna här saker. Och sen så blev det typ lite skådespel. Jag tog teaterlektioner i 5 års tid. Mm. Så att, inte för att jag tycker om teater, I fucking hate it.
Men
alltså, det
men du gjorde ändå i fem år.
Ja, alltså jag är så otroligt blyg och introvert person. Och jag vill inte vara det. Så att då tänkte jag, men vad ska man göra? Då står jag bara på scen då, I guess.
Mm.
Så att nu kan jag prata med folk, that's nice.
Mm.
Min första egentligen inspelning som jag var på, jag ansökte till att vara, vad säger man? En skådespelare i filmen Solstorm, den som Isabella Scorupco var med i.
Just det.
Och jag skulle spela ett av barnen där. Jag tror att hon heter Lova, kanske. Jag kom väldigt långt i den ansökningen, vilket förvånade mig sjukt, då jag inte egentligen är en skådespelare för fem år. Men tyvärr så fick jag inte den rollen. Istället så fick jag vara hennes stuntperson.
Jaha.
Vilket för mig känns ju, det låter ju svincoolt. Bara, wow, vad fick du göra? Fick du göra något actionfyllt och spännande? Så bara, well, jag satt på en skoter.
Jaha.
Som man har gjort hela sitt liv.
Just det, liksom. Du är från Kiruna alltså.
Ja, så det var som jag satt där på skoten och var hennes stunt liksom.
Aha.
Ja. Så, men det kändes ju väldigt coolt. Det var ju helikoptrar som åkte och filmade och grejer. Det var nice.
Ja.
Nästa typ roll jag hade, då var jag statist i den här Midnattssol-serien, tror jag det var.
Just
som
det.
Var i Kiruna.
Mm.
Och sen såg jag inte filmen mer förrän 2019.
Okej. Okay.
Och då var det ju som när vi flyttade till Umeå 2018, så hade Film i Västerbotten en manuskurs.
Mm.
Så där tänkte jag, men maybe I should re-spark that dream again. Så att jag skrev lite nya manus, bland annat en som heter Atrophy.
Mm.
Och då av typ YouTube och algoritmgudarna bara gav ett förslag att ja, men kolla på de här, The Swedish Ghost Lovers från Skellefteå. De gör dokumentärer och spök- och skräckfilmer. Och jag bara, This is really good. Så bara, ja, men jag skriver till dem bara for funsies och se om de kanske hade velat göra min film Atrophy.
Mm.
Och då så sa jag, men vi älskar den, vi vill göra den, men på ett villkor, vi vill att du regisserar den.
Ah, okej, okay, okej.
Okay. Ja,
och vad visste du om regi då liksom?
Absolut ingenting, alltså nothing. Det var verkligen hoppa med båda fötterna. Det fanns ju inte att backa på det här. Liksom, det är bara do it.
Uh-huh.
Så jag liksom grädde ner mig totalt i YouTube tutorials. Liksom, hur gör man film? Hur skriver man? Hur regisserar man? Hur gör man mot skådespelare? Hur tittar man i kameran? Hur gör man rekvisita, set design, kostym? Allting. Och bara, nu måste jag klara det här. Jag måste göra det bra. Jag måste få det här perfekt. Jag vill inte göra någon besviken. För regissören är liksom högsta ansvaret, och man typ såhär, holy shit, vad har jag gett mig in på?
Mm.
Men ja, sen dess så märkte jag väl att jag kanske inte var helt dålig på det, så att det har blivit lite grann av en drog efter det.
Ja. Det här blir alltså din första då kortfilm, Atrophy. Och vi ska säga det till lyssnarna också, gå gärna in på YouTube och prenumerera på Uncanny Pictures som nyheter där uppe i Umeå, ni som gör film. För det är inte bara du, ni är några till. Där ligger ju era filmer och vi ska ju givetvis prata om flera av dem. Hur nöjd är du med ditt första projekt då, Atrophy?
Jag tycker att den fortfarande håller. Den är ju inte den sämsta kortfilmen jag har sett. Så att jag känner mig ganska stolt över mig själv, över att den blev så pass bra som den blev.
Mm.
Visserligen många, många lärdomar, men det är ju bara positivt. Så att, ja. I feel quite happy.
Skulle du säga att regiyrket är mycket liksom learning by doing?
Ja, till viss del. Det är ju, man kan ju inte kanske gå på sätt helt oförberedd, men man kan aldrig heller planera allting till punkt och prickar. Det förändras hela tiden på alla sätt och vis.
Mm.
Så att, det är liksom bara vara redo att släcka bränder och försöka lösa problemen. Hur gör det här på minsta tid möjligt utan att komplicera någonting? Och, ja.
Vad tankarna då efter du hade då regisserat den här första filmen, vad var tankarna då liksom? Okej, du berättar ju nu att alltså, jag kanske inte var helt värdelös på det här. Ska jag göra en till eller hur gick tankarna där?
Ja, jag kom väldigt bra överens med Swedish Ghost Lovers och speciellt Pontus då, som vi pratar ju fortfarande dagligen och vi är väldigt bra vänner. Ja, men vi passade väldigt bra i vilka filmer vi vill göra, vilka typer. Och samtidigt, han vill inte regissera, han vill inte skriva. Jag vill göra det, så att det var som match made. Liksom. Perfekt. Så då tänkte vi, ja, men vad vill vi göra härnäst? Och så, ja, men vi har x antal pengar, vi har viss bit av rekvisita eller vissa fall så har vi sagt, ja, men vi vill göra ett monster. Vad ska vi nu göra? Så bara, men jag hittar en historia runt det idag, så bygger vi den efter någonting specifikt som vi vill göra, typ.
Mm. För den första filmen som jag såg som regisserade dig var ju en, det får vi ändå kalla för en monsterrulle, From Below.
Mm.
Idén kring den då, är det den när ni pratade monster? Var det From Below eller var det någonting annat?
Det var nog den faktiskt. Mm. Vi ville göra någonting praktiskt makeup med något coolt monster av något slag.
Mm.
Och ja, då kom jag ju på att min egen källare vart man tvättar är väldigt, väldigt obehaglig.
Den klassiska och, tvättstugan.
Ja, långt ner och det rör överallt, det är ganska trångt och liksom lågt i taket. Och it's pretty eerie. Och då tänkte jag, men what if vi har setting här, det kostar ingenting, jag kan styra exakt hur jag vill, jag kan låna det för det är ju liksom hos oss.
Mm.
Så att, ja, då tänkte jag, men what if something comes from the deep up?
Nu ska vi höra ett litet klipp från From Below. Ja, From Below gillar jag väldigt mycket. Tycker det är en klassisk sån monsterflick liksom. Det är också en kortfilm, men det är ju ändå, jag tänker på det här med mask, man ska göra ett monster, hur går man ens tillväga? Du skriver den här storyn, du har en miljö som ni måste också tänka på budget givetvis och sådär, men när man kommer till liksom creature design, hur går man ens till väga när man gör sin första monsterrulle? Vad gör man?
Ja, både jag och Pontus typ googlade runt på olika skräckfilmer och monster som vi gillade. Och om vi kunde ta olika bitar av de monsterna och göra vår egen variant.
Mm.
Och jag tror From Below fick en stark inspiration från The Descendants.
Mm.
Så att vi tog bitar därifrån och gjorde liksom skisser. Pontus är ju också sjukt duktig på att rita.
Ah, okay.
Så han kunde liksom skissa ut, ja, men gillar du det här, gillar du det här? Och så fick vi välja och så bara, ja, men det där kan vi göra, det där blir riktigt svårt att göra, det där blir för dyrt att göra. Ja, så att det var som...
The Descendants, det är Neil Marshall som också, det är ju de som klättrar ner i grottor. Ett gäng och möter ju på patrull. Kan man stöta på patrull? Neil Marshall har också regisserat en av mina favoritvarusfilmer, nämligen Dog Soldiers. Men okej okay då, så det blir liksom en kompromiss då kontra vad man gillar, vad som kan hålla budget och så vidare. Så man får, det är många faktorer som man måste tänka på här då. Men jag menar, man sätter sig kanske inte själv och börjar ta fram modelleran och...
Nej, gud nej.
Hur får man liksom, nej. Jag tänker på mask och sådär, vad gjorde ni då?
Pontus är ju också väldigt duktig inom props och masker. Så han har viss kunskap där. Och sen hans sambo Sanna brukar göra makeup och masker i våra filmer också. Så hon kunde göra bitar av det här monstret. Och så hon gjorde en prepp av... ansiktet på han som ska vara monstret.
Mm.
Sen om jag minns rätt skickade hon den till en annan vän som hon hade i södra Sverige.
Mm.
Och hon hade mer kunskaper inom detaljerna av den här specifika masken.
Okay.
Sen skickade hon upp den tillbaka till Sanna och så gjorde Sanna det sista och sen la vi på det på monstret.
Ah, okej. Okay. Och vem fick den stora äran att agera monster?
Jakob Burman. Så ja. Han har ju varit med nu två filmer med oss.
Ja, kul. Hur blev den bemött då? För, och vad gör man då? Man får ihop det här och det är ju såklart jättemycket jobb att få ihop även en kortfilm. Och sen vill man ju såklart att så många som möjligt ska se den här filmen. Hur tänker man då som som ny regissör? Liksom? Hur ska man kunna sprida liksom, sitt verk?
Där tycker jag väl att min approach kanske skiljer sig från de flesta som brukar göra kortfilmer. Det vanligaste är att skicka ut den bara på filmfestivaler. Då kommer man ju in till mer förhoppningsvis då, specifika, mer higher up festivaler som har ett krav på att man inte ska ha haft den internationellt visad. Det vill säga ingen online premiär.
Just det.
Men jag har valt att inte gå den vägen, utan jag vill att den ska ses av alla. Och framförallt liksom fans. Bygga liksom en fanbase är ju liksom A och O. Och jag tycker när man ändå inte är, jag vill inte säga att jag är dålig, men jag tycker att när man tränar på sitt craft, då tycker jag att det är roligare och bättre att man får visa det till människor så man kan få bättre, snabbare feedback av folk som faktiskt ser på filmerna och speciellt nischade filmer. Så att jag har gjort det då och sen i samband med att skicka runt den på filmfestivaler. Så att då kommer den ju kanske inte in på de som har det här kravet, men den kommer fortfarande in till olika skräckfilmsfestivaler som jag riktar mig in på.
Just det.
Jag får lite av båda världarna.
Hur blev den bemött när ni kom ut med den?
Den blev positivt bemött. Vissa kritiker var inom storyn och då var det främst att de inte hade kanske förstått den. Så det var ju bara kul att få höra hur någon annan har tolkat det jag liksom har skrivit och lagt på bild. Och vissa av deras idéer var ju ganska coola. Man bara, damn, jag kanske borde ha haft det istället. Men monstret i sig var väldigt bra. De tyckte om protagonisten Annika då, som spelade henne. Och den var blodig och den var cool. Och speciellt en viss scen där som folk tyckte var väldigt äcklig och har fått skrika till lite grann, så det har ju varit kul.
Det är lite tanken med en monsterrulle. Om man tittar nu på film som skapas idag så använder man ju mycket effekter i datorn. Alltså digitala effekter, CGI brukar man kalla det för, lite med förkortning sådär. Tidigare har man ju jobbat bara med mer mask så att säga, alltså hands on. Hur såg det ut i From Below?
From Below är nog precis allting praktiskt. Om jag inte minns fel så ja, praktiskt allt.
Jag vet att vi pratade du och jag. Det är en cool scen i From Below när man tittar in i den här lite läskiga korridoren. Det finns en tvättstuga där och man, är det någon här eller inte? Och så kan man se två ögon. Lite spoiler här, men och ibland, och då berättade du för mig, för jag tyckte det var en så cool effekt liksom i den här filmen, och så frågade jag dig, hur gjorde ni det här? Och ibland behöver inte allting vara svindyrt i film, för jag kom att du berättade att nej, men det där var inte så avancerat. Hur gjorde ni när man bara kunde se två ögon i en korridor där borta? Kan du berätta det?
Jag kollade på YouTube tutorials och David F. Sandberg har ju sina egna tips för indie-skräckfilmer och sådär.
Det är ju skaparen bakom Lights Out, eller hur?
Ja, precis. Och då visade han ett trick med just reflex. Och då tänkte jag, fan, det kan jag ju. Så jag gick till andrahandsbutiken och köpte en reflexväst på typ ja, men en femma eller en tia. Och klippte i reflexen runda hål och klistrade det på mina ögonlock. Och så testade min sambo med att filma mig med en ficklampa och det såg obehagligt ut, så vi körde på det. Så det var en bra lösning.
Det gäller att hitta de här praktiska lösningarna när budgeten är tajt.
Gud ja. Helst hade jag velat ha den där som en CGI-grej så att den skulle bli lite mer som ett djurs ögonsreflektion. Men det skulle ju också höja budgeten med ja, men 10 000, kanske 15, 20. Så att, ja, då klarar vi oss bra med reflexen. Det blir bra nog.
Men jag tänker när du skapar film och sådär, och det alla säkert förstår så är ju liksom filmskapande inte en billig sak, utan allting kostar. Hur gör ni då på Uncanny Pictures då? Söker man ni stöd till exempel, och får ni stöd när det kommer till era projekt?
De flesta filmerna så tror jag att jag har betalt själv, men ett par stycken har Film i Västerbotten gått in med. Att söka stöd för skräckfilmer är generellt typ nästan till omöjligt. Mm. Man blir väldigt nedslagen i alla håll och kanter, känns det som.
Mm.
Så att, ja.
Varför tror du att det är så? För att jag menar, skräckfilm är ju en så pass stor och också väldigt uppskattad genre inom just film. Och det man hör då bland regissörer, och jag pratar ju med en del, så är det ju liksom kategoriskt liksom så här, men det är ingen idé att jag ska skicka in det här för att de kommer skratta ut oss ur rummet liksom. Varför ger man inte stöd i samma utsträckning som till exempel drama? Tror du att det finns någon orsak?
Ja, det finns ju säkert jättemånga orsaker, men om jag nu ska vara den som är den, så tror jag ju att de som sitter med de största finansieringsstöden, de är kanske inte nog brett informerad om någon annan filmgenre än typ drama, komedi och action, kanske thriller. Men om man nu ska tänka från pengar, att tjäna pengar, skräckfilmer är ju faktiskt det som tjänar väldigt bra för en väldigt liten budget för att göra filmen, om man nu ska räkna det plus och minus.
Just det.
Att de flesta skräckfilmerna går ju med plus. Så att jag förstår inte hur människorna med pengar inte tycker att det skulle vara en bra investering att göra skräckfilmer. För det känns som att bara ge oss en chans så vet jag att ni kommer få tillbaka era pengar. Alltså.
Mm. Nu har vi ju faktiskt sett några svenska skräckfilmer på bio om vi tittar de senaste 2 åren. Bara. Vi har ju Karusell till exempel. Och sen har vi den här, den såg jag också, Cancelled heter den, va?
Mm.
Och sen har vi den här på Netflix-konferensen till exempel, som en splatter. Det var ju kul att se en svensk splatterrulle. Alltså det är bara kul att se att den genren liksom ens finns i Sverige.
Men
det är ju ingenting som Svenska Filminstitutet står bakom, om man säger så.
Nej.
Så okej, tufft är generellt att få stöd liksom för skräck, och det är väl det man har hört överlag.
Det känns som att man, ja, men för att man ska få the big buck så måste man ha gjort någonting riktigt, riktigt stort för att ens få en chans att de ska titta på en och bedöma en på ett positivt sätt. Men man får ju inte stöd någon gång, så då kan man ju aldrig göra den där filmen som man kan bevisa sig med, så det blir en ganska rundgång av
jag fattar. Men sen så fick du på den här festivalen där vi träffades då, så fick du faktiskt pris för en animerad film, och det är ju en bit ifrån. Vi har ju väl sett en del regissörer som har gått från liksom spelfilm till animerat och sådär. Men vad kom den tanken då att göra en animerad film som är då lite, kan man väl ändå kalla i skräckgenren på något sätt ändå?
Jag har ju drömt också om att få göra animering, och det är väl främst för Tim Burtons inspirering, så att jag älskar allt han gör. Och som jag nämnde i början så började ju jag egentligen med att skriva poesi. Så att få mixa animering med poesi kändes ju super awesome. Så det var en sån här, den lilla baby Cindy som fick se sin dröm komma true, det typ fantastisk känsla, och jag älskar den där gulliga, konstiga lilla komediskräckfilmen liksom. Lite romcom nästan.
Sour Love heter den.
Ja.
Och Sour Love, där har ju du skrivit texten såklart som framförs. Men är det du som pratar in rösten också?
Nej, det är Isabelle heter hon.
Ja, vi ska lyssna lite hur det låter i den här animerade filmen då, Sour Love.
May had a very dark charm, and the others found her spooky. But there is this one guy that made her head go all loopy.
Men där har du också, jag tänker det projektet också, det vi pratade det här precis om hur man ska få till ett monsterface liksom, men en animering, hur mycket kunskap hade du där och kring det innan du drog igång det projektet?
Absolut ingenting. jag tänkte bara att den som kan animera löser ju bitarna jag inte kan. Så att det jag gjorde var att skissa ut en storyboard för alla scenerna som jag ville ha. Och animeraren tog över det och gjorde det snyggt för någon som faktiskt kan rita. Mm. Så ja, men grunden fanns där och så gjorde de det bara mycket, mycket snyggare liksom.
Mm, är den riktigt snygg och den fick också då pris på den här North Film Festival då. Har den fått, har den fått fler priser den där filmen?
Jag tror att den har kring 5 stycken priser och då är, jag tror alla är bästa animering, så att det är ju vad roligt.
Ja, jag rekommenderar en titt på den. Sen så redan då så pratade du om ett projekt när vi snackade om som skulle bli lite längre eller som ändå en kortfilm, men vad ska man säga, när blir en kortfilm en feature så att säga? Finns det några speciella tidsangivelser där?
Jag tror att den ligger på 40 minuter, så räknas det som en långfilm om jag inte är helt off.
Ja. Just det. Men den här filmen som jag pratar om nu, den är väl inte riktigt 40 minuter, men den skulle i alla fall bli längre än de som du hade gjort innan, eller hur?
Mm. Jag tror Atrophy landade på typ 20 minuter och den här Roots of Evil hamnar på 31 minuter.
Mm. Roots of Evil, det är ett väldigt bra namn tycker jag. Vad handlar den filmen om?
Det handlar om en ung man som har varit med om en olycka som fått hans mamma att hamna i koma. På grund av skuldkänslor så försöker han fixa det här genom att kontakta en grupp paganister. Och det kanske inte var det bästa beslutet som han kunde göra.
Okej. Och den här har ni spelat in i Umeå?
Mm, i min egen lägenhet och i en park här runt hörnet pretty much.
Men scenen i parken där känns större än en liten park.
Ja, det var lite läskigt att regissera för så otroligt många människor. Det var ju liksom 50 pers kanske med teamet och statister för att skapa den här marknaden som vi har i scenen.
Mm.
Så att det ser ju mycket större ut än vad det är, men egentligen så är det bara good blocking som är gjort av våran set designer Ian Wilson.
Hur kändes det att gå liksom? För nu ökar upp liksom antalet personer på set. Det blir fler, mycket mer saker att hålla reda på såklart. Mm. Hur kändes det att liksom expandera upp på det sättet? Hur kändes det?
Väldigt läskigt skulle jag säga. Men i och med att jag kände så starkt för den här idén och jag trodde på visionen, så då tyckte jag ändå att jag kunde stå på mina fötter och styra vad jag behövde styra och släppa där vart jag kunde släppa pretty much. Men den största lärdomen är nog, om man ska göra en så pass stor film så ska jag inte producera den också. Det var nog den mest stressande biten i att vara författare och regissör och sen lägga på producentskapet på den där. Det var alldeles för många roller att hålla reda på medan man ska leda människor.
Ja, om du förklarar för en lyssnare då, som inte riktigt förstår skillnaden mellan då att regissera och vara producent. Vad var det här producentskapet då som någon annan borde ha gjort? Vad innefattade det jobbet så att säga?
Att producera en film, det är egentligen gör allting som behövs för att få igenom en film. Så de är ju med från förproduktionen, produktionen och efterproduktionen, marknadsföringen hela vägen.
Mm.
Men det går ju bra att vara en producent i förväg, men desto närmare inspelning desto mer problem kommer det. Så regissören borde ju stanna kvar i sin kreativa mindset för hur de vill filma och regissera skådespelarna. Medan producenten går ju in att hur ska vi lösa det här? Det finns inga toaletter ute i parken. Hur ska vi lösa det? Ska vi ta in bajamajor? Men det kostar så här mycket pengar. Den här personen är allergisk mot det här. Kateringen gick dåligt. Maten blev dålig. Vi måste in och köpa nytt. Vi har inga pengar. Kan vi godkänna det här? Det kan vara allting. Alltså. Och det var lite väl mycket att ha i åtanke.
Jag förstår det. Och det låter ju väldigt rimligt att regissören ska ha en det kreativa fokuset så att säga, att någon annan kanske ska då ha det här praktiska och mer hands on så att säga.
Mm.
Mm. Intressant. Väldigt cool affisch också måste jag säga.
Ja, tack. Chad Michael Ward är ju fantastiskt duktig på det.
Jag hade ju ett gig i Umeå förra, det är väl över ett år sedan, men då så blev jag hembjuden till dig och din sambo, och då visade du mig en liten kortfilm som jag gjort också som heter Dead Frequency.
Mm.
Den vill jag att du ska göra. Jag tror att det ska bli en bra långfilm. Alltså. Jag tycker jag gillar den. Men du berättade att i Sour Loves var det inte du som står för det talade ljudet. Men här gör du i alla fall en insats talmässigt, va?
Ja, vi hade sjukt lite team. Det var jag, en skådespelare och Pontus då från Swedish Coast Lovers. Så att ja, vi behövde ju ha den som ska spela antagonisten eller monstret eller whatever man kan kalla det.
Mm.
Så att jag hoppade in som skådespelare både i bild och då som röst.
Mm. Vi lyssnar lite här, ett klipp från Dead Frequency.
Oscar.
Vad har du i pipen just nu, Cindy?
Jag har långfilm och kortfilm.
Mm.
Den som är längst fram, det är ju kortfilmen som heter Pigeonhole. Och den är just nu i postproduktion, så har vi med tur. Så kanske vi kan visa lite teasers till hösten. Annars så kommer den planeras att släppas 2025.
Mm.
Och det är ju en psykologisk skräckthriller faktiskt.
Okay. Mm.
Och den är en av mina mest personliga filmmanus som jag någonsin har skrivit. Så det ska bli både läskigt och kul att få dela med mig av det här.
Mm.
Det blir lite typ terapi för min egen bit att få.
Är det någonting självupplevt eller som du kommer att berätta? Eller?
Ja, det handlar om, jag vet inte om du vet, pigeonhole är ju egentligen ett ord på svenska som betyder kompartmentalisera. Och det är lite svårt att förklara vad kompartmentalisering är, men jag ska ge dig ett försök här.
Mm.
Låt säga att ja, men du och din partner har gjort slut och du mår ju då jättedåligt.
Mm.
Men du måste också betala räkningarna och du måste gå till jobbet. Så vad gör man då? Ja, någonstans inom sig själv så sätter man de här känslorna i en låda till exempel.
Mm.
Du stänger lådan och nu så kan det som fungera resten av dagen. Du kan gå till jobbet och sådär.
Mm. Mm.
Och en normal människa öppnar den här lådan när man kommer hem igen. Men det finns folk som inte gör det. Och jag var tyvärr en av de människorna.
Ah, okay. Man kan inte bara ha den lådan stängd.
Nej, man måste titta i den och liksom hela problemet, var den kan vara. Men om du låter den vara stängd och du fortsätter att trycka ner saker så blir det bara värre och värre och värre.
Okay.
Så att den utforskar lite grann om vad som händer om man inte gör det. Så att jag hoppas ju att folk ska tänka på hur de själva använder den här lådan till exempel.
Mm.
För alla gör det på en viss del, men frågan är hur mycket har de koll på dig själv?
Just det. Ja, intressant. Så 2025 kanske då vi får se Pigeonhole?
Mm. Jag kan ju också nämna det som skiljer Pigeonhole mot de andra kortfilmerna. Det är ju att ungefär halva av den här kommer vara i animering i Unreal Engine. Så att vi har fått spela in i motion capture och det var ju sjukt jävla spännande.
Och det är alltså en person med så här, vad heter det? Detektor eller vad säger man?
Jag typ prickar på kroppen i en sån här kostym.
Jaha, hur var det? Vad du gör mycket roliga grejer. Hur var det då? Du kastade in ännu en sak som du inte har gjort tidigare då, antar jag.
Ja, no, absolutely nothing. Men jag är ju en gammal gamer åtminstone, så jag vet ju typ, men hur de har gjort spel och i vissa fall filmer när de har använt sig av motion capture och sånt. Mm. Men att regissera inom det när man inte vet någonting, det tog a lot of brain power att förstå skillnaden mellan liksom en filminspelning och hur du blockar, hur du kan se om tagningarna versus allting är limitless i data.
Mm.
Du behöver inte blocka eller planera någonting. Kameran kan röra sig precis vart du vill att den ska röra sig.
Mm.
Men du kan inte se en direkt playback på det du just har filmat. Så det är verkligen som liksom högsta fokus. Blev jag nöjd med den här typ skådespelarens insats, men Problemet är ju när det är flera personer.
Mm.
Jag hinner ju inte kolla på alla exakt hela tiden. Så att det var som så här, ja, men jag tror att det här satt. Jag tror att det här blev jättebra.
Ja, jag fattar. Okej. Ja, men det är verkligen learning by doing. Helt nya saker hela tiden. Och plocka bort, inte vara producent och regissör samtidigt. Så du, varje gång så lär du dig någonting nytt här. Men långfilmen då, berätta lite om den kommande långfilmsidén då som du har.
Ja, det är en film som heter Trick. Och det är en film där Benji, en sörjande brädspelsägare, får en kryptisk inbjudan som snärjer honom i en skattjakt som han själv är med och skapar.
Okay.
Han märker dock då att han har blivit lurad och har oavsiktligt lagt sina vänner mot ett dödligt öde.
Men är det gamen i dig som är framme här? Ja, det är så.
Jag ville skriva om ett gäng nördar och så kom det här upp.
Hur långt är manuset färdigt här, eller?
Den är bearbetad en drös med gånger och förhoppningsvis så är den klar nu till sommaren. Så okay. Jag har manuskonsulten Viggo Singmark Lien som hjälper mig att göra en just a little fine tuning på finaliseringen. Och den förväntas bli 90 minuter lång ungefär.
Ah, spännande. Om vi tittar på manus, jag sitter ju själv och knackar och håller på. Det skrivs ju om och det blir liksom aldrig färdigt, men det är jag. Men du säger att man bearbetar om det då. Hur många gånger tror du man, eller gör du om dina grejer liksom när manus, hur många får läsa igenom det och sådär? Vad krävs det liksom för att få känna sig, men nu verkar det rimligt och tydligt och sådär?
Ja, det är väl nästan en personlig känsla, kanske en gut feeling I guess, men just det här att trickmanuset, där jag skrev klart den, skrev om den kanske 2-3 gånger. Sen gick den över till en producent som gav sin feedback och då skrev jag om det efter deras önskemål.
Mm.
Och sen fall det liksom avtalet ut så den kom inget mer. Och då kände jag att jag är inte riktigt nöjd med det här manuset utan jag kanske förändrade too much av vad jag ville ha det. Utan den kan bli bättre kände jag.
Mm.
Och då hade jag ju jobbat med Viggo tidigare och jag kände att jag kan lita på han. Jag vet att han är duktig och vill manuset väl och men då började jag pitcha, men kan du kanske samarbeta med mig, kan du vara manuskonsult? Och så sa han ja. Nu är vi på andra rundan. Jag har skickat tillbaka manuset och nu ska han liksom ge feedback, är det någonting mer vi behöver ändra eller är den grön?
Mm.
Så att ja.
Men när det kommer till manusförfattande och så där och sen när man tittar på manus och man tittar på ett flow i en film så pratar man om de tre akterna i liksom, egentligen om man tittar på alla filmer så kan man se de här tre akterna, första, andra och tredje, där man pratar om den här andra akten som ska vara svårast. Alltså alla, om man frågar en kompis här, då säger de, jag har en bra filmidé, den ska börja så här, ska sluta så här. Ja, men det låter jättespännande. Men vad händer där liksom lite mitt emellan? Det är ju det som är det svåra. Och, vad tycker du är svårast just med själva manusförfattandet?
Jag tror nog, alltså det absolut svåraste det är ju att göra klart ett manus.
Aha.
Alltså att inte släppa det utan man gör det ända tills man är nöjd och känner att nu är den klar.
Mm.
Det är ju A och O. Men om man nu ska tänka på vad händer också och då tycker jag väl definitivt mittenpunkten är ju svår. Alltså, man kan ju ha idéer för hur man vill ha det men då kanske det bara är enstaka scener men vad ska innehållet vara? Hur får man karaktärerna att bli det man vill bli för att publiken ska känna det man vill att de ska känna?
Ja, så
att det
är precis.
Väldigt svår punkt att få mitten lika stark som början och slutet.
Okej, då har du verkligen att göra i alla fall. Du är inte sysslolös.
Så har jag ju ett heltidsjobb på sidan om, så att det är ju, it's a lot to do.
Exakt, för det är ju än så länge inte ditt liksom, du försörjer inte som filmregissör.
Nej,
det hoppas jag att du kommer göra i framtiden, för du är, jätteduktig och det känns att du har blicken för det här. Jag är ju nyfiken givetvis på, till exempel när vi pratade om From Below så hade du och Pontus, vad heter han?
Mm.
Ja, tittat på de monster som ni gillar. Och jag är ju en riktig monsterdiggare sedan unga år. Och jag är ju jättenyfiken då, Cindy, vad du har för favoritmonsterrullar. Mm. Det var den enda läxan du fick att liksom ta fram några. Och jag säger att man får definiera sitt monster lite som man vill. För mig är det på ett sätt monster, men vi får se, vad tänker du där?
Ja, nu har jag tagit det ganska literally bästa monster, så att det, ja,
det är
lite
bra,
min
det
monsterhållet.
Det gillar jag.
Den högst upp som alltid är, det är ju Bram Stokers Dracula. Så vampyrer, de är mig väldigt varmt runt hjärtat. De är awesome.
Okay.
Och just den filmen är ju så fantastisk på så många nivåer. Så att har man inte sett den, you should.
Ja, jag har ju varulven högre än vampyren då. Men det är just a matter of taste.
Men min nästa är ju faktiskt Wolfman. Antingen från 1966 eller den från 2010.
Med Benicio...
Del Toro, ja.
Ja, Del Toro, ja, precis. Och ja, just det.
Så den är ju fantastisk. Och mitt sista val, där tyckte jag att det var lite klurigt. Men då tänker jag att The Color Out of Space eller Annihilation. För att de har svin jävla coola monster i de där filmerna. Så att det är definitivt en av de högre uppsatta monstren att minnas för min del.
Ja, vad coolt. Då har vi alltså inte med till exempel Alien, alltså från Alien-filmerna.
Den är ju också fantastisk, det är den ju.
Ja, den är fantastisk. Men du har de här, det är ju väldigt klassiska de två topp här. Det är alltså varulven och vampyren.
Yes.
Varför? För det är ju någonting, det är ju någonting mänskligt med båda de här. Alltså det är ju någon som transformeras liksom till någonting omänskligt. Och varför sätter du liksom vampyren lite mer läskig än varulven?
Ja, jag tycker väl varulvarna känns lite mer som en... De är svåra att adoptera så att de ser läskiga ut, kanske.
Helt
jag säger
sant,
det.
Helt sant.
Så att de har väl alltid för mig varit lite mer av ett coolt monster snarare än om jag hade liksom stött på en varulv. Typ om de har haft lite kanske billigare budget så har de kanske inte fått de bästa costumes. Så att varulvarna ser ut lite mer som en... Ja, men
man in a costume bara liksom.
Chewbacca, sådär.
Ja, det är sant.
Så att, ja, då tycker jag väl att de coola vampyrerna är lite mer obehagligare och de liksom så här, du kan se jättevacker ut, du kan vara ung forever och typ allt det här, det känns som lite mer onaturligt, lite mer alluring för min egen del.
Jag hade en av måndagarna så hade jag som tips på monsterfilm så hade jag Fright Night. Mm. Den äldre, där ju faktiskt vampyrerna den filmen ändrade ju liksom the look of the vampire lite grann, det var inte bara det här klassiska med två fangs liksom, utan en vampyr kunde faktiskt se lite annorlunda ut, och det tyckte jag var riktigt coolt när jag såg den första gången, Fright Night alltså.
Ja, vad heter han? Brewster?
Ja, just det. Ja.
Ja, när han blev vampyren, det var typ bara, wow, vilket coolt jävla koncept för en vampyr. I've never seen that.
Och
det var ganska obehagligt.
Även en scen i den faktiskt när varulven, när han, nu kommer jag inte ihåg vad hans karaktär heter där, men när han går tillbaks till att bli människa igen.
Mm.
Man liksom tycker lite synd om varulven för att stackaren, nu blev man ju pålad här.
Jo, poor guy.
Ja, poor guy. Vilken film har du suttit och kollat på och blivit liksom mest skraj? Alltså vilken film har liksom skrämt dig mest? Vilken är det?
Då är det nog, that's a tough one. Men jag tror faktiskt Shutter från Thailand. Jag tror den gjorde typ 2005 eller någonting sånt.
Okej, den har inte jag sett.
Den satte sig liksom i minnet, och varje gång som folk som inte gillar skräckfilmer vill att jag ska ge tips, då säger jag Shutter. För det är en väldigt mänsklig historia turned very scary. Och okay. Man kan se om den och få se nya detaljer, och jag älskar sånt i filmer.
Uh-huh.
Och, ja, men Atrophy skrevs med inspirering av just Shutter och The Skeleton Key.
Okej. Okay. Och jag vet att Thailand, de gör en del monsterrullar också. Jag har inte sett hela den där, men det finns en thailändsk, men jag har sett att han fått så brutalt dålig kritik så jag inte vågat kasta iväg 90 minuter på den. Men de producerar och gör rätt mycket i Thailändan också, som är ju kanske ett bortglömt filmland för oss liksom.
Nej, det är bara att hitta guldkornen och Shutter är definitivt ett guldkorn.
För när vi pratar om den film som jag nog har varit mest skraj när jag kollat en av dem, då var jag ju, man var ju ännu mer, eller mannen, jag, när man var ung så blev man ju lite mer, var man ju lite mer lättskrämd. Men på tal om vampyrer så hette den Zoltan, Draculas hund.
Oj.
Och jag tror inte jag skulle bli så rädd för det. Men jag ville verkligen gå ut ur biografen. Alltså jag, men vi var ju några polare då samtidigt, så det, då hade man ju varit en wimp liksom, så det gick inte. Så man fick titta och köra lite klassisk blunda och sådär när det var lite... lite läskigt. Zoltan, Draculas hund. Men superintressant att få prata med dig, Cindy. Man har väl oftast kanske en målbild kring vad man vill göra, men om vi försöker titta 5 år fram i tiden, vad vill du se dig då i ditt filmskapande?
Jag hoppas ju att jag ska få göra ena långfilmen då, den där Trick. Och efter det så hade jag ju hoppats att folk kan lita på att jag kan leverera bra film och att jag kanske får börja på att göra en drömfilm, vilket är en zombierulle som jag har. Och bara väntar i en fin digital fil och bara snälla, gör mig till verklighet. Så att, det
har du ett färdigt, är det liksom ett utkast bara, en synopsis, eller har du ett färdigt manus? Eller?
Den är färdig. Däremot när Trick är klar så tänkte jag att jag ska gå in igen och bearbeta lite grann och se, ja men, känner jag lika mycket för den som jag gjorde sist eller inte? I och med att jag har ju inte finansiering för den, så jag kan lika gärna plinka på och se om det är någonting som jag kan förbättra.
Ja, grymt, vad spännande. Jag bugar och bockar och säger tack så jättemycket, Cindy, för att du ville vara med och gästa.
Ja, men tack så mycket själv. Det var väldigt kul att få snacka lite skräck med dig.
Stort tack för att du har lyssnat på de här Monstermåndags special. Har du tankar kring de här regissörerna, deras filmer eller någonting annat, feel free, maila mig gärna hasse@dontien.se. Så se om jag kan vidarebefordra eller om det har några frågor. Så är det. Tack än en gång. Ha det fint. Hej.
Podplay, en del av